Vi ska läsa dagens text från Efesierbrevet 1:1-14. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära.
De senaste dagarna, den senaste veckan, så har vi strövat omkring en del i svampskogen, Lotta och jag. Eller egentligen ska man säga att vi har strövat omkring i skogen. För någon svamp har vi verkligen inte hittat. Alla säger att det finns så mycket svamp i år. Har ni hört det? De säger dessutom att det finns svamp där vi bor, alltså precis där vi går. Vilket är märkligt. Och i söndagskväll när vi hade gett upp och cyklade hemåt, och ska ärligen säga att vi hade gått rätt länge, vi hade inte ens till en varm macka, inte ens som vi delade på den, då cyklade vi förbi vår pyttelilla affär och då hängde den här löpsedeln där: här hittar du svampen. Och så ber jag att ni lägger märke till vad det står under: mycket god tillgång i Västsverige. Alltså detta är ju direkt provocerande. Men så drog oss in så att för ett par år sedan så bilade vi igenom de stora norrländska skogarna på väg för att hälsa på min mamma där uppe. Ni vet de där sträckorna när man åker mil efter mil efter mil och det bara är skog, skog och återskog. Så plötsligt sa Lotta så här, titta liksom ut mot skogen, och så sa hon så här: tänk vad mycket kantareller vi åker förbi nu, sa hon. Här till exempel. Och så åkte, och här. Och här. Just den där hösten, efter den där dystra spaningen, så hände miraklet. Alltså det som aldrig händer. Det var att min kusin som heter Per, vars föräldrahem ligger i Höga kusten, i hjärtat av Höga kusten, erbjöd oss en dag när vi satt och åt hos honom, och så sa han så här: alltså vi har ett fantastiskt kantarellställe. Vi tar gärna med er dit om ni vill och visar er var det ligger, sa han. Alltså sånt hände ju aldrig, och jag måste säga att det skedde utan föregående hot eller utpressning eller någonting. Han bara sa det. När ska vi ta det, undrade Per. Och vi sa i mun på varann: kan vi ta det nu? Och så satte vi oss i bilen, och så åkte vi en liten bit och så stannade vi vid en ödslig grusväg. Jag säger inte var. Och vi hoppade över ett dike, vi gick igenom ett snår, vi tittade upp mot en backe. En backe som var att jämföra ungefär med Hagaparken i storlek, om ni tänker. Och som var alldeles, alldeles kantarellgul. Det var bara att välja var, på vilken stubbe man skulle sätta sig. Och inom armlängds avstånd plocka så mycket svamp som vi kunde bära i de påsar vi hade med och i de jackor som vi tog av oss och fyllde. Jag lovar er, det var outtömligt. Det märkliga är att den här erfarenheten, alltså att vi har sett det här, vi har varit med om detta. Om så bara en timma i våra liv påverkar faktiskt alla våra misslyckade, traskande, tomhända, hänta svampturer i Säveskogen. Kanske gör det för resten av vårt liv. Vi är liksom plötsligt präglade av en annan bild än den bild vi hade innan. Vi har sett att det här finns. Det finns någonting i inledningen till Efesebrevet, i den här fantastiska texten, som där ju någonting av precis den här känslan. Alltså Paulus har så mycket att gå igenom, reda upp och förklara om relationen mellan judar och hedningar, den andliga enheten i församlingen, hur kroppen är tänkt att fungera som en andlig kropp, om den gamla och den nya människan, om relationer i familjen. Han har så mycket att ta upp att det känns som om han inser: jag måste börja i en annan ände. Jag måste ta fram en annan bild. Annars blir det bara trassel, mer trassel. Så innan han börjar så byter han bild. Och så tar han fram den stora bilden av det kristna livet. Han liksom spänner ut efesernas livsrum. Och så säger han: det är det här som är evangelium. Glöm aldrig det. Det är det här som är glädjens budskap. Och i detta evangelium ligger också kraften till det som kallas för det nya livet. Utan den bilden så blir det jag nu har att säga bara någon slags livscoaching i en storskog av regler och paragrafer. Mycket talar för att Paulus i det fängelse där han nu sitter frihetsberövad, mycket talar för att han där tar ett djupt andetag. Kanske hans livs längsta inandning. Och så brister han till slut ut i denna jublande exposé över vad som var hans i Jesus Kristus och vad som var deras, som han nu skrev till, och naturligtvis vad som är vårt i Kristus. Och redan där finns en intressant liten notering att göra. Det är att hela detta långa stycke som Josefina läste, det är i den grekiska grundtexten, så är det skrivet helt utan skiljetecken. Det är en enda 11 versar lång mening. Inga skiljetecken. Urban sa förra söndagen att det var en lycklig Paulus som skrev. Och jag skulle vilja gå lite längre och säga att jag tror att det är en euforisk Paulus som skriver det här brevet. Det här är en människa som är i anden, som vi uttryckte det för. Alltså en människa som är upptagen av någonting utanför sig själv, större än sig själv. Och som nu skriver nästan från en bergstopp som han aldrig tidigare har lyckats bestiga. Och nu när han är där och ser ut över området, då skriver han, och när den synen ska förmedlas så ger han sig inte tid för några kommatecken och punkter. Det bara forsar, strömmar ur honom. Man skulle kunna säga att det här som jag har läst idag, det är teologi med utandningsluften. Kanske säga att det här är hela Kantarellbacken i en enda bild. Jag ska alldeles strax forsa med Paulus genom den här korta texten. Men bara innan det, varifrån fick han den här bilden? Jag tror att det hör samman med orden i inledningen där det står, han utropar: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Här finns en andlig nyckel, men den är inte tvärenkel att säga någonting om, därför att den tyvärr har förenklats, den har satts i billiga system. Detta att det händer någonting med en människa som oavsett yttre förhållanden ger Gud uttryckligen den plats i tillvaron som är Guds, nämligen den högste, den förnämste, den som har makten i sina händer. Det händer någonting med den människan som ger uttryck för det. Någonting som sitter i blicken sen, alltså vad man ser. Jag glömmer aldrig Ingela Romares film som gick i Sveriges Television för några år sedan, som hette Om den mänskliga själens värdighet. Det var filmen om Ali Borko som överlevde 18 långa år i marockanska fängelser. 8 av de åren satt han i ett av världens mest fruktade fängelser, Tasnamart. Och under de här 8 åren så satt han bokstavligen upp hela tiden. Han visste att om han la sig ner så skulle han aldrig mer orka resa på sig. Väggarna var tapetserade med kackelacker, och i det svaga elektriska ljus som någon knappt timma om dagen letas in genom en liten glugg, så såg han konturerna av både ormar och skorpioner i den här fängelsecellen. Många dog, berättar han i filmen, i cellerna runt omkring. Ganska ofta sjöngs det sorgesånger när man bar ut fångar som hade stupat. Men Ali och hans 2 bröder berättar i den här filmen om att de överlevde genom att aldrig låta bilden av verkligheten där utanför blekna. Genom de där tjocka stenmurarna mellan cellerna så sjöng de. De ropade böner för att de andra skulle höra. De skrek till varandra och berättade om vad de såg där de satt i mörkret. I tanken så gjorde de fantastiska resor. Någon ropade och sa: idag åker vi till Paris. Och ja, skrek de andra fångarna. Och så berättade de skrikande sig igenom Parisbesök. Hur de gick på fina restauranger, åt och drack gott. Hur de gick på tivoli, de gick på teater, de såg film. Och någonstans efteråt, mot slutet, så säger han att det var det här som gjorde att vi överlevde. Ingen kunde ta den verkligheten ifrån dem. De visste att den fanns, också när de satt i ett av världens värsta fängelser. Jag tänker att i det där igenbommade rum som Paulus själv bestod av, så är Paulus upptagen av någonting annat än väggarna. Paulus är upptagen av hur stort frälsningsverket egentligen är. Han sitter där och utforskar vidden av Guds frälsningsverk. Och han gör det, och någonting sker med rådande omständigheter. Och när han nu tar till orda för att skriva till de troende i Efesus om detta, så känns den här ivern, den här glöden så tydlig. Det är som han sitter där och säger till Gud: men Herre, det som kommer nu, som jag ska skriva nu, det är så bra. Och det är bara du som ligger bakom. Och från mitt eller vårt håll så är det här för stort, det är för omfattande, det är för generöst. Men Herre, jag är tacksam bortom min förmåga att uttrycka detta i ord. Och det som först brister ur honom, det är välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Tänkte jag, hur skulle det låta om man är entusiastisk, överväldigad? Jag tänker att han står där, eller sitter där, och så ropar han: välsignade Gud. Välsignade Gud. Märk, det här är inte flykt. Detta är att orka se en lika verklig verklighet som de begränsade väggar som nu omgav honom. När det är sagt, då går det fort i Paulus 6. Det är nu han slänger kommatecken och punkter all världens väg och kör så det ryker. Och förlåt mig, jag ska försöka hålla textens tempo genom några minuter av den här predikan. Och ni som tycker att jag forcerar får ta det. Och så får ni tänka att jag normalt sett pratar ganska långsamt. Han har välsignat oss, skriver han. Detta, märk, är inte någonting som ligger i framtiden. Detta är ingenting som är villkorat. Det finns ingenting finstilt eller oläsligt i det här kontraktet. Gud har redan i och med Jesu död och uppståndelse välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Fängelserummet blir plötsligt med den utsikten ett tronrum, en skattkammare. En skattkammare där han ser med sina andliga ögon att allt detta är mitt. Välsignade Gud. Han har utvalt oss, säger han. De som studerat ordet för utvälja djupare menar att det här handlar inte om ett val mellan att ha några och förkasta några människor från Guds sida. Kristus är den som är utvald. Och han är utvald för allas vår skull. Vi är utvalda i honom. Och därmed, genom Kristus, så är alla som tar emot honom och lever i tron på honom utvalda av Gud. Det skedde före världens skapelse, alltså inget hugskott, ingen dagslända. Innan vi hann lyckas eller misslyckas, innan vi ens hann söka Gud, till och med innan den mäktiga skapelsen av himmel och jord, så var det som om Gud sa: dig vill jag rädda, dig vill jag rädda. Vi har fått söners rätt. Vi är adopterade in i Guds familj. Vi har ett barnaskap, en iakttagelse som är oändligt viktigt för vårt livsutrymme. Och han är inne på den tanken på flera andra ställen, bland annat i Romarbrevet 8, där det står: ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Nej, ni har fått en ande som ger er söners rätt så att ni kan ropa Abba, fader, alltså det innerligaste uttrycket för faderskap. Ni har friköpts och fått förlåtelse. Alltså detta är betalt och klart, ingenting att tillägga. Vi blir upplyst om att det här sker genom hans blod, alltså i hans död i vårt ställe. Han har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Tillsammans med nåden som rinner in i våra liv, så rinner din vishet och klokskap. Och så det mest gåtfulla och spännande av allt: han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Alltså, Gud har avslöjat den stora hemligheten. Det som tidigare var hemligt, något oåtkomligt för oss är inte hemligt längre. Och nu gäller det Kristus. Det beslut som också det har fattats från början, som det står. Det skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting, allt i himlen och på jorden, i Jesus Kristus. Det här är hjärtpunkten av det kristna evangeliet. Jesus är personligen ett glödande epicentrum, det enda i hela universum. Han är punkten där allting sammanstrålar, vilket betyder att vi behöver inte irra omkring i ett andligt landskap och försöka plocka ihop vår egen tro eller världsbild eller trygghet. Allt finns på ett enda ställe, och det är i Jesus Kristus. Där kom utandningen. Jag tror att det gick fortare än så här i cellen. Det är ju inte svårt, eller hur, att förstå att Paulus glömmer att andas när han säger det här. Det är inte svårt att förstå. Den här bilden, kära, kära vänner, får vi aldrig tappa. Utan den här bilden blir kristendom tråkigt, regelstyrt, ganska dött, och vi blir en ganska medioker förening i Göteborg. Men med den här bilden, att vi håller den, så är allt möjligt. Hur håller man då den bilden levande? Jag ska landa i två korta iakttagelser till slut. Det ena jag säger, att jag vill att du ska lägga märke till att det aldrig när Paulus skriver här talas till ett du, till dig. Utan jag tror vi är det ord som oftast återkommer i den här texten. Allting handlar om oss, inte bara oss som enskilda personer. Det här är en viktig ledtråd till hur vi kan bevara den frälsningsglädje, den friska tro som Paulus här liksom bara tömmer ur sitt hjärta. Adressaterna här är alla de heliga, alla de som tror på Jesus Kristus. Det måste betyda att våra trossyskon i andra församlingar i den här stan, de som inte tror precis som vi, de bär en bit av den här stora bilden som vi saknar. Den bilden kan inte vi få tag i utan dem. Om det är sant, så är det sant också om den här gemenskapen internt. Jag har det inte. Du har det inte heller. Det är så genialt ordnat, eftersom ingen av oss ensam skulle kunna klara att bära en så stor kunskap utan att bli uppblåsta och dryga, så har Gud gömt en liten bit av uppenbarelsen i oss var och en. Och det är bara tillsammans som vi kan, där var och en ger sitt bidrag, som vi kan få se den stora bilden. Så att ni, skriver han i Efesierbrevet 3, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds vishet uppfyller er. Det här är riktat till oss och våra trossyskon, vilket gör behovet av att söka alla goda allianser så viktiga. Det andra är att en nyckel till detta måste vara tanken om borgen som ligger precis i slutet av stycket. Jag citerar det igen. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Alltså borgen är inte ett förskott. Borgen är inte en del av betalningen som man har bränt nu. Borgen är en säkerhet, en slags garant. Så att vi vet att fullheten av detta, detta oerhörda, en dag ska bli vår. Men märk att det är en levande pant. Panten är en vägvisare, en guide, den helige ande, som om anden hela tiden håller omfattningen av detta arv levande. Så viktig är relationen till den helige ande. Så man kanske kan sammanfatta den här flygturen över en stor text. Men att först säga, så här stort är det att vara ett Guds barn. Så här stort är det. Det är så här stort de barnaglada dagarna i ditt liv. Det är så här stort när allt faller isär i ditt liv. Bilden bevaras genom att vi inte förhäver oss utan söker oss tillsammans och öppnar oss för den helige ande som är given till oss som en lots, en levande lots i denna värld. Och för att sluta där vi började, i svampskogen. Den helige ande vet var ställena finns. Eller rättare sagt, den helige ande vet var stället finns. Stället i bestämd form. Det är hela Efeserbrevets budskap. I Jesus Kristus. Och först där sätter vi punkt.